Du lyssnar på digital marknadsföring med Top Visible. Här kommer du att få ta del av 20 minuters avsnitt där vi lyfter allt som rör den digitala branschen. Med andra ord, älskar du digital marknadsföring? Stanna kvar. Nu tycker jag att vi kickar igång avsnittet.
Hej allihopa och välkomna till dagens poddavsnitt av digital marknadsföring med Top Visible. Alexandra heter jag i vanlig ordning och idag har jag ju faktiskt med mig Vibeke Specht från Cookie Information och Pivik Pro. Hej Vibeke, idag ska vi snacka massa kakor och fika och så, vem gillar inte det?
Ja, eller hur? Hej Alexandra, tack att jag får vara med, jättekul.
Ja, vad kul att ha med dig. Du är ju verkligen expert på det här med, vad ska vi säga, cookies och GDPR och lagstiftning och sånt spännande.
Ja, alltså det känns lite så här som att ju mer jag vet, ju mer känns det som jag inte vet. Det är ett stort område som men så har jag ju fördelen av att kunna jobba mycket med jurister och andra experter så att man hela tiden...
Ja. Det händer ju så mycket nu också hela tiden.
Definitivt, det händer jättemycket på året.
Vi ska ju faktiskt, idag kommer vi ju snacka, för det första, vad är en cookie? Och vi kommer att snacka lite cookie-döden, vad är statusen där? Vi kommer att prata lite trender, verktyg och faktiskt lite skarpa tips för att man ska kunna komma igång direkt med sin, vad säger vi, GDPR? Så att man följer GDPR. Och
ja, men som alltså får en schysst privacy-vänlig marknadsföring på plats.
Ja, men precis. Ja. Precis. Så häng med. Och detta ska vi försöka göra på 20 minuter. yes, då kör vi igång. Hur har förändringarna i lagstiftningen påverkat användningen av cookies i digital marknadsföring av lag? Liksom?
Ja, men det är ju det som är frågan, va? Alltså... Man kan ju säga så att redan, så den här cookie-lagen, den kom ju redan 2002. Det var då det här e-privacy-direktivet kom i EU. Och det var ju då man liksom, skulle jag vilja säga, började se de första cookie-bannerna. Och alla såg liksom lite hej, kom och hjälp mig ut, va? Mm. Och vissa länder då anammade den här lagen på ett sätt och andra på lite annat sätt. Man fick liksom lite som varje land gör, lite som man ville. Mm. Även om det liksom skulle vara ungefär samma. Så att cookie-lagen kom då. Och Danmark, där jag sitter, där har man varit väldigt liksom tydliga, myndigheterna, med liksom vad det är som gäller. Så man tog tidigt fram riktlinjer. Kanske inte redan 2002, men 2009. Alltså, det kom ändå hyfsat, för den här lagen, direktivet har uppdaterats lite. Mm. Och förklarade då för folk vad det är som gäller och sådär. Mm. Men sen så kom GDPR då, 2018. Och i GDPR så står det liksom, för det som är grejen med cookies är ju att du inte får placera dem eller använda dem eller liksom använda dem för spårning utan att be om samtycke.
Precis.
Och
det är därför vi har alla de här cookie banners sen ju.
Ja, men precis. Så,
när man kommer in på en webbplats.
Ja, men exakt. Så du måste liksom fråga först så. Ja. Sen när GDPR kom, som då är en mycket större lagstiftning som också gäller direkt i alla medlemsländer lika, rakt av, pang. Liksom, du behöver inte integrera in den lagen i din nationella lag. Där pratar man bland annat om samtycke som en av flera sådana här rättsliga grunder man kan jobba med för att få tillåtelse till att behandla personuppgifter, alltså persondata och så. Och där specificerar man ju bara att samtycke är mycket, mycket tydligare. Så GDPR kompletterar i privacy-direktivet och liksom förtydligar, skulle jag vilja säga, vad ett verkligt samtycke är. Så i och med GDPR så började vi se också bättre cookie banners och cookie banners som liksom, med leverantörer som liksom försökte göra det enkelt då för webbsidor och liksom verkligen följa den här lagen på rätt sätt.
Men precis, och lagstiftningen blir ju hårdare och hårdare, det märker vi.
Ja, alltså framförallt är det väl att tillsynen nu blir bättre. Så tillsynsmyndigheterna har börjat komma ikapp. kan man säga. Jag tycker det har rått en ganska stor osäkerhet överlag om vad som gäller och så vidare. Att man har varit liksom, det är ju ett snårigt område, det är liksom där juridiken möter webben och liksom informationen flödar och så liksom. Så att jag tror att många tillsynsmyndigheter kan tycka att det är lite jobbigt att liksom ta de här besluten utan att verkligen förstå tekniken. Så det är oftast, ja, det kräver ganska mycket av myndigheterna för att liksom så. Men nu börjar de bli liksom, vi ser allt fler tillsynsbeslut och så vidare som då också hjälper till att förtydliga vad det är som faktiskt gäller. Så.
Ja, ja. Men om vi tittar på hur förändringar i de teknologiska trenderna, hur har det påverkat användningen av cookies?
Ja, alltså det känns lite som en sån här vad heter det, lite cirkulärt så här, för att lagstiftningen kom ju av att man såg att det fanns ett problem. Edward Snowdens stora avslöjanden om hur den amerikanska staten då samlade in, underrättelsetjänsten samlade in mängder med data, hur de liksom tappade in på Google och Facebook. Och sådär. Mm. De bitarna har ju liksom gjort att lagstiftarna har känt angeläget att komma till... alltså, det var väl en av de grejerna som gjorde att lagstiftarna, att det var så enkelt att få igenom GDPR. Och så fanns det en massa andra sådana där typ upp, alltså folk förstod så här att nej men okej, det finns ett sånt väldigt fall som liksom stack ut, jag kommer inte ihåg om det var på 00-talet någon gång, när pappa gick in i Target så där, för han var jättearg, för han hade fått hem, hans dotter hade fått hem så här reklam för blöjor och babyprodukter och sånt där. Och då visade det sig att Target förstod att hans dotter var gravid innan han visste det. Och, och liksom sådana där avslöjanden har ju liksom så här har ju kommit så här, och allt det här, alla de här liksom avslöjandena visade på ett liksom ett behov av att det bara fanns ett behov av att reglera, att de gamla dataskyddslagarna behövde uppdateras och så vidare. Nej men, och förlåt, så liksom din grundfråga här var ju som den tekniken då.
Ja men lite trenderna, de teknologiska trenderna, och där har vi lite det här som är väldigt så här nu med tredjepartskakan så att säga.
Ja, nej men exakt. Så det är liksom företagen och plattformarna, de här som vi använder, det de ser är ju dels trycket från lagstiftningen och tillsynsmyndigheterna, men också då trycket ifrån konsumenter. Alltså, det är ju väldigt många konsumenter som tycker att den digitala marknadsföringen kanske inte är så bra, eller advertising inte är så bra, att du får reklam som du redan, alltså på ett par skor som du redan har köpt. Och så vidare. Mm. Och väldigt många sätter upp ad blockers och så vidare, som på olika sätt, så det blir lite så här, man försöker sätta upp hinder och sen så försöker de komma runt och så med det här liksom fram och tillbaka. Och den av de liksom tydligaste trenderna nu är väl hur webbläsarna då kommer i kapp, eller liksom har, beroende på vilken webbläsare det är, har infört allt mer alltså gjort fler restriktioner, så att det är svårare att spåra besökare som då använder deras webbläsare.
Mm. Ja men precis. Men om vi ska vi bara klargöra, vad är en cookie? Första part cookie, vad är det?
Ja men precis, vad är det egentligen så där? Ja, precis. Det låter ju så harmlöst också så här. Alltså först så var ju kakan, det var ju liksom en, det var ju till för att få ge liksom en webb, alltså så att den skulle komma ihåg, alltså så du skulle kunna, så att sidan skulle fungera lite bättre, så upplevelsen av att, så den inte skulle glömma bort att du hade lagt in liksom att du hade stoppat saker i din varukorg och sådär. Den var ju liksom inte, de som tog fram den på Netscape, de gjorde det för att göra en bättre surfupplevelse, så det skulle bli bättre och liksom mer praktisk så, funktionell. De tänkte ju inte att den här kakan som skulle bli hackad och bli en sån här tredjepartskaka som då kunde följa varje person från sida till sida till sida till sida och se vad den vad man gjorde och vad man tittade på och så vidare. Det var inte det som var meningen.
Där har vi ju lite skillnaden också på första parts kaka och tredje parts kaka. Liksom.
Ja, nej men precis. Så det som, ja, det skulle jag vilja säga är det liksom den största skillnaden. Och det som kan vara lite så här knepigt är ju att det beror lite på sammanhanget. Alltså, en tredje parts kaka är en kaka som liksom kan följa dig från sida till sida. Mm. Och i och med det vi ska prata om snart, antar jag cookie-döden, det är ju snart inte det möjligt längre. Men en första parts kaka, det är ju då en kaka som du på din, alltså om du har en webbsida som du placerar där. Och det kan vara någonting som du själv, som är din, så. Eller så kan det vara, det kan vara Google. Om du har Google på din sida så är det en första parts kaka du placerar. Däremot så går det ju data till Google. Som Google är i sig en tredje part. Men det är du som sätter den på din sida. Och därför är det liksom en första parts kaka. Så.
Mm. Kan du ge ett konkret exempel på vad en tredje parts cookie är?
Ja, men det är väl om du har exempelvis YouTube på din sida eller några andra så här display-nätverk som skickar ut annonser till dig. Den typen av kakor skulle jag säga är en tredjeparts kaka då.
Mm. Men, och det är ju de här som faktiskt kommer ju att fasas ut liksom. Eller hur? Det är ju där vi kommer in lite på det här med cookie-döden ju.
Ja, nej men exakt.
Så statusen där just nu, för det är ju inte helt utfasat än ju.
Nej, utan vissa webbläsare som Safari, Firefox och de som har liksom lite mindre marknadsandelar, de har ju gått före på det här området och redan blockerat tredjepartskakan. Men det alla väntar på är ju Google, och de har nu initierat det och börjat utfasningen, och den kommer vara klar i slutet på, alltså i december 2024. Och det har ju jättestor betydelse just för att Google äger globalt, säger man, runt 60% av webbläsarmarknaden.
Mm, de är störst.
Ja.
Men vi hade ju faktiskt ett webbinar för ett tag sedan här innan som jag kan passa på att tipsa om, där vi just gick in mer på så här cookie-döden. Så jag tänker att vi länkar den i beskrivningen här om ni vill titta på den. För det var mycket intressant där också. Då har vi en hel halvtimme faktiskt om man vill veta mer. Men om till dagens ämne då, hur ska man som marknadsförare tänka? Hur ska man kunna marknadsföra utan cookies? Och då är det ju egentligen tredjeparts cookies vi pratar nu, för att de andra cookiesen blir ju såklart klar. Men hur ska man kunna marknadsföra utan tredjeparts cookies?
Ja, alltså det är en väldigt stor fråga. För att det som frågan är liksom hur navigerar man nu här om man liksom vill göra rätt, respektera lagstiftningen och också ta hänsyn till de restriktionerna som nu uppstår på webbläsarna. Det var något mer jag skulle säga om vad heter det, tredjepartskakans död. Jo, Google har ju, alltså det är anledningen till att Google har väntat så länge, alltså de har inte velat liksom bara döda kakan rakt av. För Google är ju inte bara Google Analytics, de har ju massa tjänster och de är framförallt en annonsör. Precis. De möjliggör ju annonsering. Så de har ju ett intresse av givetvis då att liksom inte helt strypa den näringen. Och därför har de jobbat i något som heter så här Privacy Sandbox och då försökt liksom hitta alternativ som alla ska kunna gå med på. Och det de har hittat nu är 6 olika eller API:er då som ersätter tredjepartskakan och gör det möjligt att fortsätta med någon typ av riktad marknadsföring, men som inte då är lika invasiv eller granulär, som man liksom inte kan, ja men som man försöker liksom vad heter det, jobba lite mer med, väldigt förenklat i kontexter så där liksom, så att man kan liksom ge en viss typ av reklam till en viss typ av grupper och så vidare. Och det är ingen annan webbläsare som har gått med på det här, den standarden. Google hade väl hoppats på att man skulle kunna få en gemensam standard för hur alla webbläsare fungerar, så alla är med på den här. Men de andra webbläsarna har inte gått med på det, så Google står i princip själva med den här lösningen. Vilket inte är så bara eftersom de är ganska stora. Men det gör det ju såklart lite snårigt när man som analytiker eller webbanalytiker ska liksom läsa siffrorna och förstå vad det är som händer. Alltså liksom för, då behöver man ta hänsyn till liksom att okay, en viss procent härifrån kommer se och fungera så här, och liksom det här kommer kunna se så här, medan från andra webbläsare så är vi mera vad heter det? Är det på det här viset och så vidare. Så det, så jag tror att som webbanalytiker behöver man nog sätta sig in väldigt mycket nu i hur de här olika webbläsarna fungerar och vad de har för effekt på dina siffror, så vad du liksom, hur de påverkar.
Det gäller väl lite kanske att sätta upp en första parts cookie-strategi, eller hur?
Ja, nej men precis. Helt rätt. Det tycker jag. Alltså, jag tycker, eller det är det man pratar om nu, att i och med att du inte kan förlita dig på den här typen av tredjehandsdata och information, så blir du tvungen att själv ta in, alltså jobba mer med din första parts strategi. Att liksom ta in din egen, fråga dina kunder direkt och dina besökare direkt och ta in liksom så här, vad är de intresserade av, vad vill liksom, för att på så vis då kunna ge dem den bästa servicen och den bästa typen av, så att om du är en e-handlare liksom, och du säljer en viss typ av produkter, så kanske du är intresserad av liksom, vad har du för storlek och vad vill du ha, alltså vad är det så här typ. Men allting då bygger såklart på att du är transparent och att du frågar och att du lever upp till allt det här som du måste göra. För att det som också händer är ju såklart att du kommer ju tjäna på ju mer transparent du är, ju mer tillförlitlig du är här. Det här är ju en möjlighet för dig att få en bättre vård, en bättre relation med dem som faktiskt är intresserade av det de ser på din sida.
Ja, men precis, precis. Men om jag säger preference management, vad säger du då?
Ja, det, för att nu har vi haft concept management plattformar ett tag, och många av dem har ju sån här preference management som ett alternativ, där man liksom, eller som en funktion som man kan använda sig av och bygga vidare på, där man liksom kan använda den för att liksom just att fråga och få in den informationen som man då vill ha från de som eller besöker din sida, och på så vis liksom använda det i din riktade marknadsföring så framåt.
Man får fråga användarna vad de vill ha.
Liksom. Ja, men alltså, det är inte krångligare än så någonstans. Det är typ att, men det är som om du har en butik och någon kommer in där och liksom, om du har någon enkät där på ett papper liksom, eller vill du vara med i den här kundklubben och liksom, vad är du intresserad av det här, eller liksom, är du bara här för att kolla lite för någon annan eller sådär. Och det raka svaret du får direkt från kunden är ju mycket mer intressant och relevant för dig, för att den kommer inte från någon annan butik som har haft den kunden hos sig och frågat åt dig och sen skickat den informationen till dig, utan den kommer direkt liksom.
Ja, men precis, precis. Det är mycket också det här med Customer Data Platform, CDP. Eller hur?
Ja, nej men jag tycker, ja, men det är jättespännande nu det. Vi, Cook Information, vi mergar ju nu med Pivik Pro för inte så länge sedan. Och så vi är ju i princip ett bolag med två varumärken just nu. Och så får vi se liksom hur den här processen utkristalliserar sig framåt. Men Pivik är ju har ju varit länge, kallar sig länge för ett liksom det här GDPR vänliga privacy by design, säger man ibland, men privacy vänliga alternativet till Google Analytics. Och så det är liksom ett webbanalysverktyg, och de har då till exempel ett content management Customer Data Platform modul i inbyggd då. Den är relativt ny. Men om man då har en webbanalys och den här biten och alltså Customer Data Platformen och en samtyckesbit där du frågar, då kommer du kunna jobba med den här förstapartsdatan och datan som du får från andra källor kring dina besökare och leads. Alltså möjliggöra den här så att du liksom exempelvis kan anpassa din webbsida efter vem som besöker och så vidare. Men skillnaden är att det är du som kontrollerar den här datan och det är du som kontrollerar. Och alltid att du kan försäkra dig om att du har laglig grund för att göra det genom samtycke då i första hand. Så.
Ja, men precis. Ska vi bara kort liksom beröra, vad är en CDP?
Alltså jättegeneriskt så är det liksom en programvara som liksom samlar och organiserar och lagrar kunddata från olika källor liksom. Och så att de kan profilera besökaren och så vidare.
I ett system.
Alltså du kan ju bli mer effektiv med hur du jobbar med marknadsföring på din sida. Tricket är att göra det här då på ett privacy-vänligt sätt. Och det är därför jag också lyfter, inte bara för att vi är ett bolag nu, men det är det som jag tycker jag då, framförallt PIVX modul, Customer Data-modul, väldigt, väldigt intressant att titta på. För att här kan du jobba med det på ett sätt som liksom, där du liksom kan... En sak är ju så här, om en kund kommer till dig och säger vad har du för data på mig och sådär, så måste du ju enligt GDPR kunna ge den datan till dem och också delita den.
Precis.
Sådana funktioner, och det är det man har med PIVX på ett annat sätt än liksom, andra, många andra sådana här lösningar.
Mm.
Man tänker privacy first. Liksom. Mm.
Sen där är ju många alternativ att välja på ju. När vi pratar om detta, såklart.
Ja, nej men absolut. Det här är ju ingen ny företeelse. Men jag tror att det är en företeelse som har kommit få större genomslag nu i och med de tekniska och juridiska, det juridiska trycket och de tekniska förändringarna.
Mm. Mm. Ja, men precis. Men vad kommer detta leda till egentligen då? Det blir ju mycket mer relevant marknadsföring, kan man ju säga. Eller?
Ja, men det är väl det som man som marknadsförare är ute efter. Liksom, så här. Jag vill kunna jobba vidare med digital marknadsföring på ett bra sätt. Så, det är inte så att folk inte vill att webben ska vara en marknadsplats och en handelsplats och så vidare. Det är ju att man vill att man själv får bestämma hur mycket data man ska dela och med vem man ska dela det och så vidare. Så att det inte går in i något så här svart hål och sen åker iväg i några olika system och ingen har någon aning. Mm. Det är det som man liksom reagerar emot eller som liksom man behöver komma bort från. För det som har hänt är ju att det har uppstått en enorm tillitsbrist på webben. Och det är ju inte bra för någon. Liksom. Tillitsbristen som exempelvis då manifesteras i adblockers och så vidare som liksom gör att det blir svårare att få tillitliga siffror och så.
Ja, ja.
Och så vidare.
Men hur ska man hantera utmaningar med attribuering och mätning av kampanjeffektivitet när cookies inte är lika pålitliga?
Ja, det där är en jättestor fråga. Det är den frågan vi står mitt i nu. Det är liksom en förändring som... Om man är en duktig webbanalytiker så tänker jag mig att man sitter nu väldigt mycket och tittar på hur olika webbläsare fungerar och vad det är för typ av data. Om man tittar på Safari så har de ju gått väldigt långt i på likadant Firefox där man begränsar sessionstiderna kraftigt. Man går åt fingerprinting som har då varit ett annat sätt att liksom komma runt det här med att man inte kan spåra med kakor. Sen tror jag också att man kommer kunna se, alltså väldigt många går ju också över till att jobba så här server side som man kallar det för, att man istället för att liksom vara beroende av klienten, alltså webbläsaren lagrar och spårar sig liksom från sin egen server. Och det är lite tricky för det får man ju inte heller göra utan att be om samtycke och så vidare. Men det är svårare för en besökare att veta att du gör det. Går in, har du kakorna och spårningen på liksom din webbläsare så kan du gå in och titta vad det är för kakor Men lägger du server side, då blir det svårare att se. Samtidigt som då server side lösningar då också gör det bättre. Alltså liksom, ja, jobbar man helt server side så kan man också alltså det bra jag är med det är att man kan kontrollera datan bättre. Mm. Så. Mm. Om du använder server-side och kör liksom reverse proxy-lösning med Google där så kan du liksom bestämma vilken typ av data som går till Google innan den går till Google. Ja. Så du kontrollerar det, du får bättre kontroll. Så att, det är liksom, ja. Mm.
Ja, det är ett stort ämne. Man kommer verkligen in på, börjar man nysta i något så kommer en hel värld. Liksom. Det är verkligen så.
Ja.
Men om vi ska titta lite så här trender och sånt, vad ser du framför dig när det gäller teknologi och metoder för digital marknadsföring utan tredjepartscookies?
Det är alltså en ytterligare sån här trend som jag skulle liksom vilja lägga på här som man, alltså när man pratar om det här med tillitsbristen här och så är det liksom advertising, alltså det programmatiska och adtech ekosystemen. Som ofta upplevs som och är lite så här svarta hål där ens annonspengar går in i. Och det har varit svårt att se var de här... och vi har nu fall där man ser hur exempelvis... Alltså om du som varumärke gör reklam i de här systemen och de då dyker upp på andra webbplatser... så är du ju antagligen ganska mån om att din annons inte syns i ett sammanhang som är dåligt. Typ där man kanske säljer vapen eller något annat. Alltså vad det nu kan vara. Man vill inte associeras med det. Och den transparensen är det väl som man liksom saknar ifrån. Så det finns liksom ett problem där också som allt fler företag ser är problematiskt. Och som man heller inte då vill ge pengar in i. För att man tycker
gynnar det.
Ja, för det är, liksom, det är inte hållbart. Så blir det ju såklart också svårare med träffsäkerheten i och med spårningsbiten och så. Men, och därför så blir det ju såklart intressant med det som kallas för kontextuell marknadsföring. Som jag tycker är jättespännande. Det är liksom ett sätt att gå tillbaka till back to old school när man läste tidningen och inte hade något analogt och man fick liksom, om du läste en biltidning så får du annonser för gasare där. Eller liksom, I don't know, bensin. Medan om du läser en tidning för katter så får du reklam för kattmat. Idag finns det, den aktören jag tänker på framförallt är Kobler. Där, jag tror det är ett norskt bolag som finns i Sverige och Norge och Holland. Som jobbar med väldigt effektiv med hjälp av AI och så. Och det är fullständigt spårningsfritt. Du har ingen aning om vem du visar den här dina annonser för. Men du visar dina annonser i precis rätt sammanhang. Så om den här personen sitter och läser en nyhet om kronans fall eller någonting annat på affärssidorna på Dagens Industri. Då kanske den då snabbt får se en annons från Nordea om någon finansiell produkt som passar in här och kanske den här personen är intresserad av.
Ja, precis. Men det är ju att de jobbar med publicister.
Ja,
eller,
ja. Ja precis. De har direktkontakten. Så det går, alltså det är också så här, de har kontroll. Istället för det här är det ekosystemet där liksom med massa olika budgivare och liksom en viss procent av pengarna försvinner, man vet inte. Så här är en väldigt så här rak kanal in till publicisterna direkt. Så. Mm.
Och där då AI kommer in och liksom visar rätt annons för rätt målgrupp då.
Ja, nej, men precis. Så det bygger på, som jag förstår det, en slags nyckelord och så. Så att man ska ju ställa in det rätt och så vidare och så och förstå. Men sen så förstår jag så rullar det faktiskt väldigt, väldigt bra.
Mm. Det verkar väldigt spännande faktiskt. Mm. Vi börjar närma oss slutet här nu och... Vi hade kunnat prata hur länge som helst om detta och göra flera poddavsnitt, känner jag.
Ja,
men om vi ska ge ett action-tips här nu på slutet, liksom, är det någonting, var börjar man om man ska ge ett tips? Liksom, vad är ett första steg för att komma vidare?
Alltså, det som många tycker och som jag så här liksom, jag brukar hålla väldigt mycket webbinarier och sådär och ibland kan jag få så här åh nej, det var så mycket. Så, och då blir jag så här, nej, det ska inte vara så mycket. men det jag brukar säga då är så här att jag har gjort en checklista, men i grunden så handlar det om så här, att börja på din egen webbplats. Om du sitter på ett företag där du är webbansvarig eller marknadsföringsansvarig, så kanske du inte är den första personen som har varit på den här posten, vilket innebär att det här företaget då kanske har massa andra personer som har jobbat med det. Det kanske dessutom finns flera personer här och nu på företaget som har access till webbsidan och på så vis liksom har placerat och placerar eller liksom olika tjänster och så. Så det första man behöver göra är att scanna sin sida och liksom få koll på vad är det man egentligen gör. Vad är det för tjänster som man har låtit vara där och placera kakor och ta in information. Och det kan man göra jätteenkelt med en så kallad content management plattform, alltså en CMP. Mm. Det är den plattformen som när de är bra och riktiga och har allt korrekt, liksom skannar din sida, kategoriserar alla kakorna efter om det är liksom en marknadsföringskaka eller en statistikkaka eller funktionell kaka och så vidare. Så den kommer kunna crawla hela din sida och verkligen så här få upp massor. Och då kommer du få, då blir det helt indexerat och då kommer du kunna se, nej men har jag hojtar här, det visste jag inte.
Nej, men precis.
Och så kan du då liksom utifrån det bestämma dig för, okej, vill jag ha, vilka tjänster vill jag ha, vilka tjänster behöver jag verkligen? För det, när du börjar göra det jobbet, då, alltså bara genom att göra det har du kommit långt, men sen så måste du då liksom sätta dig ner och tänka, vara strategisk här, för att för mycket grejer rent tekniskt liksom sakta ju ner sidan, det är inte bra. Men också, hur mycket data behöver du egentligen och varför och ska du verkligen så?
Ja, precis. Man får scanna sidan helt enkelt, och där har vi ju faktiskt på Top Visible ett test som vi utför i samarbete med er ju.
Ja.
Som är faktiskt helt gratis, som blir liksom som en snabb test liksom, där man får lite korta, vad ska man säga, en kort rapport liksom. Och det är ju helt gratis. Och det är ju en jättebra början, övergripande början. Sen är det klart att man behöver djupdyka mer. Och där kan vi också nämna ju att skapar man en free trial med er och går in i samarbete med oss, så får ni ju, då får man ju en större bild. Då får du ju egentligen hela bilden. Då scannas ju allt, eller hur?
Ja, nej men absolut. Alltså beroende på många sidor, alltså då kan man göra liksom, du får fullständiga bilden och du får en karta och du kan också se, för det som är frågan här är ju också så här, skicka data då till massa andra länder som man inte har avtal med och så i.
Ja, men precis. Alltså,
det är mycket att tänka på, men det är samtidigt inte heller, alltså man pratar om kakor, men egentligen handlar det om tjänster och funktioner på din sida. Vad är det du gör och varför gör du det?
Så man kan säga att actiontipset är scanna sidan. Och ett sätt kan vara att ta ett gratis test hos oss bland annat. Och sen så är det väl kanske att städa upp lite då.
Ja, men absolut.
Det är steg då.
Ja, för att alltså börja den här änden handlar ju också om att du, alltså det jag skulle också rekommendera att du hela tiden dokumenterar, så att du liksom säger, nu har vi gjort det här, och för det som tillsynsmyndigheterna vill att du gör och de tittar på när de granskar, det är, har du varit om dig kring dig, har du processer på plats? Då är det jättebra om du skriver ner och säger, nej men vi har bara en person eller två personer som har access till vår hemsida, och det är de här, och vi har de här rutinerna, ingen annan får gå in och göra någonting, och vi har de här avtalen med de här tjänsterna som då processar datan åt oss. Om du till exempel använder Google Analytics så ska du liksom hänvisa till det avtalet och så vidare. Och det är det som är så bra med en sån här content management plattform, för den ser ju till att liksom länka till alla de här avtalen och så vidare. Men få processer på plats och alltså det är, jag tycker också så här, alltså beroende på liksom hur viktigt det här är för dig, hur mycket du vill göra och gör, så kan det alltid vara bra att ta hjälp av en jurist som hjälper dig att liksom få alla de här andra bitarna på plats också.
Precis, som har stenkoll ju verkligen. Och, ja. Och det är en sak att få ner det i text också så att det är rent...
Ja,
och det är också,
ja men precis. Även om inte alla tycker det här är jättekul så är det ändå så här liksom lite lärorikt. För att då får, alltså det är liksom så här utbildningspengar också så när man får en jurist som liksom så här... men du måste se till att fixa här, där. Och så.
Ja,
och så.
Ja.
Mm.
Och sen kan man väl bara säga att det viktigaste egentligen i detta hela är att ha en korrekt cookie banner.
Ja.
Det är alltid dyker upp ju som vi pratade om i början också. Att, där man ska ge sitt samtycke ju helt enkelt. Så det är väl kanske nästa steg därefter. Att få scanna sidan, städa upp lite och sen så du har liksom, ha en korrekt cookie banner. Det kan man väl säga.
Ja, så att den liksom informerar på ett bra sätt, har din logga, har ditt varumärke där och liksom, så den ser ordentlig ut. För jag tror att väldigt många är trötta på de här liksom, jaha, vad kan jag inte klicka nej på första lagret? Måste jag gå in och hålla på för att säga nej? Jag måste alltså säga ja,
ja men...
första och sådär.
Ja.
Att man, för det bygger ju trots allt lite mer förtroende, även om, ja.
Men precis. Men du, Vibeke, då... Mm. Superkul att ha dig här. Jag tänker att vill ni veta mer om det här med website consent och ha en korrekt cookie banner och göra test så kommer jag länka till lite mer information i beskrivningen här. Och hör av er till oss om ni har några frågor helt enkelt. Men du, superkul som sagt, Vibeke. Tack för att du tog dig tid och snackade lite.
Ja, men tack så jättemycket för att du fick komma. Superkul. Tack.
Detta får vi göra om. Vi har mycket att prata om.
Ja,
och dela med oss av.
Man försöker prata snabbt så man ska få med mycket. Men det är
ostämligt
så här.
Men du, tusen tack, Vibeke.
Jag själv.
Alltså, hej.
Hej.
Tack för att just du hängde tillsammans med oss idag och lyssnade på det här avsnittet. Vill du att vi pratar om något speciellt? Gå då jättegärna in på vår Instagram och kommentera. Och du, glöm nu inte att prenumerera på vår kanal.